Radioplay.
Man kan vara modig, men man får inte vara dum. Man måste ju ändå fatta att liksom vad, om någonting går helt snett, vad skulle kunna hända?
Du, Jasmin, har du sett den där livestreamen på en över 10 år gammal McDonalds-burgare och hummus?
Nej, finns det en sån?
Ja, det finns det absolut. Medierna skriver ju om den här då och då. Jag tror att livestreamen numera sänds från något hotell på Island. Förutom att färgen då har bleknat på de här produkterna och förpackningarna lite smått, så ser innehållet ser fan ut som man skulle beställt det på Donken igår, alltså inte för 10 år sedan.
Jaha.
Äckligt alltså.
Ja, det är äckligt. Men Är det sant då att de har legat här så där länge?
Ja, jag tror det. Nu kanske det är fake news här. Jag hoppas inte det. Men det
sprider du fake news?
Nej, det ska jag inte göra. Men vissa hävdar väl att det är ploj då, men det har ju även blivit stora nyheter på BBC och andra medier. Storyn bakom är att då när Donken stängde sin sista restaurang på Island så sparade en gäst en cheeseburger och en pommes.
Men det måste vara ett riktigt Donken-fan.
Ja.
Men jag tänker så här, va, att då har väl pendeln nästan tippat över. Då. Det har skapats lite badwill kanske för McDonald's. Alltså, det är väl aldrig kul att se att burgare inte ruttnar efter 10 år.
Nej,
känns det lite
det känns inte så bra faktiskt. Det gör det inte. Men hur som helst då, så har ju Burger King, som jag tror att alla lyssnare då vet vid det här laget, skapat en riktig snackis i reklambranschen. I kontrast till Donken så har de zoomat in på en möglig burgare för att visa att den inte är gjord av konserveringsmedel. Artificiella konserveringsmedel.
Artificiella,
ska vi säga.
Ja. Mm. Och om det här då, det här ser vi väldigt mycket fram emot att prata om idag.
Ja.
Och det hoppas vi att ni som lyssnar också gör. Välkomna hit till Insiktspodden, där vi då varannan vecka gräver djupare inom ett ämne i marknadsföring och kommunikationsbranschen. Och jag som pratar nu heter Jasmin Winberg och är redaktör på Resumé Insikt.
Och jag heter Julia Lundin och är också redaktör på Resumé Insikt. Och om någon mot förmodan inte känner till Burger Kings mögliga burgare, så kanske du kan dra lite bak.
Ja, med den äran gör jag det. Det här är ju ett samarbete som då Ingo, Publicis och David Miami står bakom. Och det första man såg, i varje fall det första jag såg, var egentligen de här stora tavlorna i tunnelbanan.
Mm.
Och de har säkert fler sett. Det är då en fet Whopper-burgare.
Jävligt fet.
Jävligt fet,
ja.
Som då möglade lite här och där. Och hur den då såg ut efter ungefär, ja, exempelvis 28 dagar, så finns det lite andra tidsaspekter där också. Men det kan man se då på de här bilderna. Och vi har ju pratat om den här i podden tidigare. Då har vi då sagt att Ingos Björn Ståhl, som han är creative director där på byrån, han kallade de här för de snyggaste mögliga hamburgarna som någonsin hade fotats.
Mm.
Och in till den här bilden då så står det Burger King, det fina med inga artificiella konserveringsmedel.
Mm. Då undrar man, är all PR bra PR?
Det är frågan.
Ja, de här mögliga hamburgarna har ju delat folket och branschen i två, får man väl ändå säga. Vissa tycker att den är skitäcklig rent ut sagt, säger att den aldrig skulle få dem sugna på burgare. Andra tycker att det är det mest briljanta de sett i livet. Vår kompis David Greiner, som arbetar på Adweek, vår motsvarighet då i USA, skrev i sina sociala medier att det här är det sjukaste han sett under alla år han har jobbat med att bevaka reklam.
Ja, det är starkt.
Ja, det är det.
Burger King då anklagas ju i det här också för att göra reklam för reklamare eller tävlingsreklam. Och ja, man kan väl säga att generellt då så är det väl sagt att vi människor exponeras för omkring 4 000 till 10 000 budskap om dagen. Och att sticka ut i det är ju då, som alla förstår, väldigt svårt.
Mm.
Men här får man ju då åtminstone säga att folk har uppfattat den här reklamen och snackar om den. Oavsett då vad man tycker att den gör för jobb och inte. David Ogilvy, som har grundat byrån Ogilvy, han sa i ett annat sammanhang då: if all you want to do is attract attention, put a gorilla in a jockstrap. sa han. Oh. Och det här citatet har ju använts också i det här fallet med Burger King, läste jag på Contagious för att beskriva den här kampanjen. Finns det några siffror på hur den har gått hittills då, Julia? Det är ju intressant.
Ja, men det gör det. Man får ju komma ihåg att den här burgaren bara är 3 veckor gammal, så det kanske är svårt att säga vad den har gjort för varumärke så här långt. Men enligt Burger Kings egna siffror så ser det bra ut, och sen får vi se då vad externa mätningar ger för långsiktiga effekter över tid. Det är väl ändå det man vill åt.
Ja.
Eller ja, lite. Det är ju PR.
Ja.
Otroligt mycket PR.
Ska vi sluta gagga här nu?
Ja,
om det... vad vi tror och tycker och sådär. Och sen prata med någon som verkligen har koll på det här på riktigt.
Det tycker jag verkligen. Här för att prata om den mögliga burgaren är Ivo Sakowski, vd på Burger King Sverige. Varmt välkommen hit, Ivo. Hur mår du idag?
Tack, riktigt bra.
Coronatider och sådär, du? Mm.
Ja, vi håller det ganska lugnt. Eller vi tar det ganska lugnt.
Ja,
härligt. Om vi ska då börja med en liten mjukstart, så tänkte vi att du skulle få berätta hur den här mögliga början, hur historien började med den, helt enkelt.
För vår del började den så att vi presenterade, alltså Ingo Stockholm, Björn Ståhl, Max och några andra presenterade direkt till oss och sen till Fernando Machado, vår Global CMO, i oktober 2019.
Okej.
Okay. Och han älskade den. Och samtidigt sa han att han har sett en liknande grej för något år sedan, att ni borde jobba tillsammans med David The Agency, som är vår, så att säga, huvudbyrå i USA. Så det är liksom så som den egentligen för vår del startade. Mm.
Så David i USA hade då pitchat den för ett år tidigare, en liknande idé?
En liknande idé för okay. något år sedan. Men, mm. men liksom, man måste ju också vara rätt i tid.
Mm.
Så då, och det var inte exakt samma idé, men sen ja, så blev han genast sådär att det här är helt perfekt.
Mm.
Och det är liksom att det här passar oss i tonalitet, det här passar oss i hur vi vill liksom kommunicera, och också våra strategiska mål.
Mm.
Så det var, han är oberoende väldigt modig och vill att man gör liksom kreativa saker som har en inverkan. Och sen när den inte passar strategiskt, så det är så att we need to do it. I love it.
Mm. Nu är du inne lite på det redan, men hur gick diskussionen internt?
Så jag ser det som att Burger King är ett väldigt, väldigt modigt företag. Men det finns ju självklart också den här liksom reklammarknadsdelen, och sen finns det businessdelen, om man kan dela på dem så. Och där finns det ju självklart, det är så lätt att hitta på saker och orsaker varför man inte ska göra någonting. Men det är så svårt att vara modig när man står till svars för allting. Så det finns självklart sådana, ganska många också, som har egentligen försökt se till att vi inte gör kampanjen. Så, men Fernando hade nog gett sitt, liksom, sin välsignelse från dag ett.
Mm. Mm-hmm. Internt, det var många som då inte gillar den internt.
Ja, absolut. Jag menar att det finns väl heliga regler om mat. Och en av dem är att man ska visa det liksom positivt. Sen att man visar att någonting möglar är väl liksom att, så att säga, bryta mot alla regler.
Mm. Mm.
Och då blir man ju sådär att okej, om det här går fel, vad händer då? Jag menar, det är ju väl den största problematiken med marknadsföring generellt. Att människor tänker att våra, så att säga, kunder, tycker de att det här är bra eller dåligt? Det är väl liksom standardfrågan alla ställer. Och då funderar man att okej, vad är businessresultaten om det går fel? Och det är ju där var egentligen, jag antar att de flesta företag hamnar i diskussionen att nej, men så där modiga kan vi väl inte vara, utan vi måste ju ta det liksom det säkra före det osäkra. Så det fanns nog en hel del som tyckte att ja, kanske vi ska låta bli. Och jag menar, det är alla smarta människor som fattar exakt vad som kan hända.
Mm. Även Fernandos chef då? Var han orolig?
Nej, Fernando har fått en sån där ställning var han egentligen, om han presenterar någonting till sin chef som är CEO för RBI, alltså liksom chef för RBI som totalt är ungefär 26 000 restauranger. Om han går och presenterar någonting och chefen säger that's cool, let's do it, så då är han så där direkt, nej det där kan vi inte göra, det är för tråkigt.
Jaha. Mm.
Så att man, liksom, man, har, när man har byggt upp en tolerans också, att man kommer till en nivå var det ska vara ganska bra för att det ska göra den effekten eller ha den effekten man behöver.
Mm. Så han benchmarkar lite då om chefen, om man stöter på motstånd hos chefen så kör han?
Ja, det är väl ett filter. Det finns säkert ganska många andra filter också som liksom, man måste se till att det funkar strategiskt och taktiskt. Det är ju en liksom balansgång mellan att ha försäljning idag och försäljning imorgon. Och de flesta CMOs som är ansvariga för försäljning och marknadsföring eller varumärke måste ju liksom balansera det här. Och det är ju den största utmaningen. Att bara fixa det ena brukar funka okej, men att fixa det ena och ha en framtidsplan är väl det som är den stora utmaningen.
Mm. Jag antar att ni har räknat lite på att det här kunde gå åt helvete också.
Lite grann.
Lite grann.
Absolut. Alltså ja. man kan vara modig, men man får inte vara dum. Man måste ju ändå fatta att liksom vad, om någonting går helt snett, vad skulle kunna hända? Och jobbar man med en kampanj i månader med riktigt toppkreatörer, liksom globala toppkreatörer, för det var ändå ett samarbete mellan Ingo Stockholm och Björn Ståhl och Max och Mange där och naturligtvis andra, och om de kontinuerligt jobbar tillsammans med andra toppbyråer och med Fernando och vi liksom kontinuerligt diskuterar de här sakerna, så man fattar ju vilka saker kan gå snett. Och sen har vi liksom PR-byrån också med som liksom, okej, vad kan hända? Hur kan människor reagera? Och så vidare bort. Och sen gjorde vi faktiskt också lite djupintervjuer innan vi körde.
Mm. Med möjliga mottagare då, eller?
Exakt. Mm. Som vi visade de olika sakerna vi hade.
Mm. Om du skulle beskriva lite hur Ingos del i det här och hur byråerna har samarbetat med varandra, för det är ju också en fråga som så här diskuteras ganska mycket i branschen nu, hur man kan samarbeta mellan byråerna, hur skulle du beskriva det?
Så det är egentligen tre byråer som har jobbat tillsammans. Där är Ingo Stockholm och David Agency i Miami som har jobbat väldigt, väldigt tätt. Men sen kom också Publicis i Rumänien in med några små saker som man måste balansera in. För det låter galet, men Moldy Whopper eller en möglig börjare, det börjar bli rätt i tid. Det börjar komma andra som börjar tänka lite i den här riktningen också, andra byråer globalt sett. Och sen att liksom balansera det mellan olika byråer och olika nätverk som inte har någonting med varandra att göra egentligen, då specifikt Publicis och VPP-byråer. Så det är ju en utmaning, och där tror jag att Fernandos roll, men också liksom Ingo Stockholm och Björn liksom har lyckats på ett bra sätt liksom få in det som gör varumärket starkare. För det kan ju inte handla om någonting annat än varumärke och det att kreatörer gör det allra bästa man kan få ut.
Mm. Mm. Man får släppa konkurrensen där lite grann.
Det blir väl aldrig helt så. Måste ju liksom kunna jobba tillsammans, men man måste också kunna se att okej, hej, det här ger någonting extra. Vi liksom utmanar varandra på ett ännu bättre sätt.
Mm. Ingo har gjort flera prisvinnande kampanjer sedan de blev er byrå 2018, var det va, om jag minns rätt. Hur går det egentligen till när Ingo lägger fram kampanjidén? Hur ser processen ut där?
Så vi har stående briefa, och det är tre eller fyra stycken som är egentligen superenkla. Och de har hela tiden de här brieferna. Och sen kommer det ibland grejer som kan gå lite utanför de här. Och med de här stående brieferna så presenterar de 2, 3, 4 gånger per år ett deck på sig mellan 5 och 15 olika idéer till dem. Mm. Och det är liksom ett kontinuerligt arbete. Och sen om det är någonting specifikt så måste man vara snabb på puck också, och då kör man. Men det handlar väldigt mycket om ett nära samarbete. Daniel Schröder som är marknadschef hos oss, han jobbar supernära med Ingo. Men samtidigt gör jag det också, så att vi, liksom, vi har en kontinuerlig dialog. Och sen har man, ja, har man en tur att man har Fernando Machado liksom, och ett nära samarbete med honom, så får man också, ska jag säga så, att han ger så mycket input och kan förbättra kampanjer så otroligt mycket att det är helt klart att det är en stor styrka i ekvationen.
Och om vi går tillbaka till den här mögliga hamburgaren, vad kostade den att ta fram?
Själva specifika burgaren, den kostar ungefär lika mycket som den kostar på, 59 kronor tror jag att en burgare kostar. Men vi behöver, alltså, vi behöver ju liksom många burgare, för det är inte så lätt att få fram en burgare som blir exakt så som vi ville ha det.
Och om du räknar in fotografi och PR och så, tryck och...
Så totalt sett så totalt sett tror jag att vi ligger på 8,4 miljarder impressions globalt sett. Mm, så om man tar ens litet perspektiv på det och hur lite köpt media som ligger bakom. I Sverige har vi köpt en del media, men det är liksom det är ju helt peanuts. Liksom kostnaden är jämfört med det här. Mm. Kampanjen har snackat i fjol i Super Bowl, inte i år, i fjol. I Super Bowl var Eat Like Candy var den kampanjen som snackades allra mest om. Innan och efter Super Bowl. Den här kampanjen som vi körde någon vecka efter, eller inte ens en vecka efter Super Bowl, har mer än 50% mera snackats om. Och då har vi inte ens varit med på Super Bowl. Och ni vet ju vad Super Bowl-reklamen kostar. Så att vi är liksom... självklart, man ser ju att liksom produktionskvaliteten är fantastisk. Det är ju ingen fråga om saken. Den största kostnaden är ju reklambyråerna och all tid och energi och passion de har satt i det. Och utöver det så, ja, musiken kostar ju också en del. Det är ju inte, jag menar, vi ville göra någonting som funkar helt rätt. Vi delar på notan mellan, självklart byråerna är liksom med för sitt arbete och sen delar vi på kostnaderna mellan globalt och oss.
Mm. Vi förstår ju vad ni vill föra fram för budskap här. Men vi undrar också, har inte ni några konserveringsmedel i burgarna?
Så vi säger ju artificiella konserveringsmedel. Det är det vad vi säger.
Och det har ni inte?
Så det... Vad vi sa i PR-utskick är att vi kommer att ha städa ut allting ur alla burgare och all mat inom kort. Och i Whoppern som var där på liksom, som vi frontade, så finns det ingenting. De sista sakerna som vi har ändrat är en sås, och då har vi liksom gjort allting. Så det finns ingenting kvar i burgarna. Sen har vi små, men alltså vi är liksom på 90%. Nästan 100% av alla våra produkter är fria från artificiella konserveringsmedel.
När är de fria från konserveringsmedel? Punkt.
Det handlar väl om när de sista produkterna försvinner ur våra restauranger. Men okay. vi snackar om någon månad. Men det är oberoende, så är det i praktiken. Allting är ju godkänt. Det handlar ju inte om att det skulle finnas någon oro som sådant. Men vi tror att autentiska ingredienser smakar bättre.
Det finns ju de då som har vi sett som anklagar er för att göra tävlingsreklam bara. Och då som inte nödvändigtvis behöver driva affären. Hur ser du på den kritiken?
Jag vet inte om jag ska se det som kritik, för att vara helt ärlig. För att vi har ju alltid vi driver affär. Mm. Så vi, jag menar speciellt jag försöker driva affären för Burger King i Sverige och i Danmark. Och jag mäts inte på att hur många guldägg eller lejon eller whatever vi lyckas nå. Så de som kritiserar... vi har byggt upp en modell som vi tycker att funkar. Vi är i globalt sett är vi två. Vi är liksom, efter McDonald's så vi är liksom challenger brand. Så det är helt klart. I Sverige är vi väldigt klart nummer tre. Så om man kör superstandardiserad reklam som ingen tittar på, ingen är intresserad av, så finns det väl ingenting som gör att vi blir bättre heller som varumärke. Självklart det handlar det ju inte om reklam endast, det är ju gästupplevelsen och alla de här sakerna, alla digitala delar av varumärket är naturligtvis också viktiga. Men vi måste ju göra någonting som dels ger effekt för varumärke, och det mäter vi väldigt noggrant, och dels är någonting som människor faktiskt liksom vill se. Det finns relativt mycket för försiktig reklam som man inte har någon form av ställning till sak.
Mm. Och det kan man inte anklaga er för i varje fall.
Nej, men nej, samtidigt så, vi vill inte heller göra tomteblås. Vi vill göra sådana saker som är strategiska och sen som är kreativt välplanerade. Så det att man i till exempel möjliga börjaren har i flera år jobbat med att städa ut globalt sett, och vi är inte färdiga med den resan, men globalt sett städa ut alla artificiella konserveringsmedel, färger etc. Och hitta någonting som kreativt funkar på det, så då är det ju strategi. Då handlar det ju inte om taktik, då handlar det inte om att försöka vinna någonting. Så det är liksom den effekten man har med 8,4 miljarder impressions, och sen kan någon cynisk säga att jo, att det där är bara någonting ni liksom hittar på. Globalt sett alltså. Men med tanke på hur lite pengar vi lägger bakom de här sakerna för att få den effekten, så är det väl, ja, det är väl egentligen en ganska smart strategi, istället för att vi nu tycker att vi ska ta hemskt mycket kritik för det.
Mm. McDonald's har ju drabbats av en livesändning där en cheeseburger aldrig möglar. Har du sett den?
Kanske.
Kanske. Ja, de har ju häcklats här nyligen för detta. Ni hävdade ju att det här är, den mögliga början inte är en passning till dem, även om ni har en historia av att bråka lite med McDonald's här i marknadsföringen. Varför säger ni så?
Att det inte är en passning?
Ja.
Nej, men alltså, som sagt, om man håller på i flera år för att liksom förbättra sina produkter och städa ut dem, så är det ju liksom frågan om att hur får vi den effekten så att människor ser och förstår i en bransch var man har en ganska tuff situation. Människor förväntar sig att maten i fast food inte speciellt bra. Det är liksom utgångspunkten. Så då måste man göra de sakerna som gör att människor får en annan uppfattning. Och den andra uppfattningen behöver vara ett kontrast till någonting annat. För annars blir det ju ingen effekt. Och det är ju där vi har liksom försökt göra någonting unikt och tycker att vi har lyckats rätt väl med det.
Det finns ju också personer som tror sig veta att vanligt folk på stan inte uppfattar budskapet i den här kampanjen, utan de tänker bara så här, åh, Burger King har mögliga burgare. Hur ser du på den risken?
Så självklart var det där en så där ganska standardiserad fråga som jag fick ganska många gånger av ganska många människor innan vi körde kampanjen, och jag fattar den. Men när man tittar på hur printen ser ut, om man bara tar printen out of home, så är den också gjord så att Burger Kings logga är relativt liten, så man måste läsa texten The Beauty of No Artificial Preservatives för att man ska fatta vad det handlar om. Så att då blir det redan neutraliserat. Man fattar att budskapet är rätt tydligt, att vi har plockat bort det här, och sen så tror jag att de flesta tycker att mat ska mögla. Det är ju mer konstigt att den inte gör den än att den gör det. Och det att människor ens diskuterar den här kampanjen, vilket väldigt många gör, så betyder ju att man tänker till. Och det är väl liksom det bästa en marknadsföringskampanj kan åstadkomma, att någon tänka till att shit, okej, okay, hur vill jag se saker i livet? Och det är ju det vi liksom försöker åstadkomma med.
Men det hade varit en annan sak då om loggan hade varit större. Alltså ni har medvetet gjort den liten för att man ska behöva ta till sig allting.
Såklart, så när man gör en out of home, så har man, säg, en sekund eller en och en halv sekund eller två sekunder att få människor att liksom se den. Och då måste man ju balansera saker extremt väl. Och det är ju det vad vi har försökt göra. När man tittar på YouTube eller den här videon som vi har gjort som är 45 sekunder, så är det ju superklart att människor som tittar lite längre fattar vad det handlar om, och texten är väldigt tydlig. Så det, och dessutom, jag har nu inte exakt statistik, men dessutom har vi haft väldigt, väldigt hög antal människor som har tittat filmen till slut. Och då blir det ju ingen, liksom, det blir ju inte otydligt om vad vårt budskap är. Så jag menar, och en sån här kampanj, så man kan inte tänka att okej, okay, det här är taktiskt, det är en cool grej, vi kör den liksom ute. För då går det ganska säkert snett. Så jag menar att om man håller på i månader och i David Agencys perspektiv egentligen i år, så har man ju funderat på de här sakerna och de här aspekterna ganska länge. Mm.
Vi har ju sett lite mätningar här sen ni släppte kampanjen. Jag tänkte dra några här, bland annat då System One visar att kunderna har reagerat känslomässigt negativt, och enligt Brandwatch så har 60% av sociala medier-reaktionerna varit negativa. Nu sa ju du 8,4 miljarder impressions, va? Mm. Finns det liksom någon diskrepans i vad era visar och vad externa mätbolag visar här?
Så alltid när man snackar om undersökningar så kan man ju undersöka med oändligt många frågor egentligen. Och hur man ställer frågorna och vad man vill åstadkomma med frågorna och svaren är ju det intressanta. Så om System One, som jag inte har sett vad de exakta frågorna till exempel, jag känner till den här undersökningen, jag känner till den här bakgrunden till artikeln, ska jag säga som så. Om man ställer en fråga att är det äckligt eller är det mögligt eller någonting i den stilen, så får man säkert ja, det är äckligt eller mögligt eller whatever. Så det handlar ju om hur man ställer frågan. Ställer man frågan fel så får man säkert fel svar. Så det handlar ju om vad man vill åstadkomma. Men vi har liksom ställt frågor som tänkbarhet, grymma burgare, hög kvalitet och besöksintentionen till Burger King för de som har sett och inte sett. Och där ser vi superpositiva siffror. Och samma sak också globalt sett. Så när det finns andra undersökningar så på samma sätt, om man ställer att ser den äcklig ut? Så ja, men vad betyder äcklig? Betyder det att man har fattat att den är möglig? Så ja, fantastiskt. Mm. Men betyder det att vi ser att det är ett, så att säga, ett dåligt resultat? Nej, det betyder det ju inte. För det betyder det att människor har fattat det. Och när man tittar på att förstår människor det, så människor förstår. Och när man tar allting som har varit neutralt och positivt, i USA så har vi haft över 80 eller kring 85% som har liksom varit neutrala eller positiva. Så helt inline med våra andra reklamkampanjer vi gör, eller lite bättre också. Så det är liksom, det beror på hur man ställer frågan.
Vi har inte sett de här frågorna.
Nej,
ska
jag
säga.
Inte jag heller. Och det är ju det som gör att det är lätt. Och vi är ju ganska, jag vet inte hur man ska säga det, men man blir ju liksom lite tagen när en massa olika, också seriösa företag gör undersökningar på en kampanj som vi har gjort. Och de gör den helt, så att säga, for free.
Du blir smickrad.
Ja, no, lite grann, men sådär att okej, okay, att vad är deras intention här? Att rida på liksom en reklamkampanj som har utvecklats, eller vad handlar det om? Det är ju lite så. Och då blir man sådär att okej, okay, att de skulle väl åtminstone kunna liksom fråga oss, vad är det vi vill åstadkomma? Om vi vill åstadkomma att människor fattar att vi inte har artificiella eller konstgjorda konserveringsmedel som ingen ens har ställt i de här undersökningarna, så skulle man väl komma till ett helt annat svar. Så det beror ju på vad man plockar ut ur de här undersökningarna eller vad man sätter in i undersökningarna.
Vi får skicka ut det till den feedbacken till mätsystem. Om det är någon mätföretag här som funderar på att göra en mätning på början, så då vet de att de kan fråga dig. Vi har ju pratat med lite personer om den här mögliga början också. Och senast igår så var det en som sa att den hade passat bättre hos Max. Vad säger du om den?
jag vet inte riktigt vad jag ska säga till det. Jag tror att en stor grej handlar ju också om hurdant varumärke man har. Och har man ett varumärke som är liksom har en viss tonalitet, så kan man göra vissa saker. Har man ett varumärke som har en annan tonalitet, och det kan vara mera, nu inte för att säga någonting om Max eller McDonald's, men att det kan ha mera inriktning till familjer eller whatever, så då har man ju en annan tonalitet. Och det att någon säger att det passar bättre till Max, ja, men då måste de väl säga att det skulle vara riktigt för dem liksom tonalitetsmässigt, och att produkterna funkar med det, och att det är liksom en resa som de har gjort. Så det, jag kan inte ta ställning till om någon tycker att det passar bättre för något annat varumärke. Jag tycker väl att det är spännande och ja, smickrande att någon annan tycker att det är en bra kampanj, för det är väl det att någon snackar om det, för det handlar väl om att någon tycker att det är någonting intressant i den kampanjen. Åtminstone är intressant. Sen kan man tycka att det är bra eller dåligt, men åtminstone är intressant. Mm.
Ännu en Max-fråga här. Jag får se om du svarar på den. Men hur ser ni på hur ser ni på den hållbarhetspositionen som Max har tagit i ljuset av att ni också vill ta er in på det området?
Specifikt relaterat till den här kampanjen som vi gör. Så alltså jag måste säga att Max gör ett fantastiskt bra jobb. Det är ingen fråga om saken. De har gjort det i många år. Och det är väl någonting man ska vara tacksam för. Man ska inte liksom se det som en negativ grej. Det finns tillräckligt många människor här i världen som tycker om att äta goda burgare. Så det är väl liksom en bra utgångspunkt. Sen har företaget ansvar i samhället, och Max har väl liksom gjort ett utmärkt jobb. Så jag har liksom, jag vet inte om jag ser det som en liksom, som om vi konkurrerar i det här. Jag tycker att alla företag har ett ansvar. Och då är det väl liksom bara att säga att wow, fint arbetat, och jag är helt säker på att det fortsättningsvis också kommer att vara så. Jag har väl inte så hemskt mycket negativt att säga om den sak.
Det finns plats för flera hamburgarkedjor som pratar om hållbarhet i Sverige.
Det beror ju på om man ser att hållbarhet är en hygienfaktor, eller om man ser att hållbarhet är någonting som ska driva verksamheten. Vi så där utgångspunktmässigt så tycker jag ju att man måste hantera alla de här hållbarhetsfrågorna på ett smart sätt. Vi kan göra mycket mer, det finns ingen fråga om saken. Samtidigt så tror vi väl att vi försöker sälja grymma burgare med allt som är liksom kopplat till det. Så att det är väl det är ju den ingångsvinkeln olika företag har. Och det är väl bra att inte alla gör exakt samma sak. Det skulle vara jäkla tråkigt om det skulle finnas möjliga burgare hängande överallt.
Det jag håller med om.
Som du nämnde här i början så ligger ni trea i Sverige efter McDonald's och Max. Mm. Vad är det som ska till för ni har gjort väldigt offensiv reklam de senaste åren och ni ligger fortfarande på tredje plats. Alltså vad är det som ska till för att ni ska segla upp och ta över en position där?
Jag vet inte om vi har gjort så hemskt offensiv reklam. Jag menar, vi försöker väl göra sådana saker som är intressanta. Det är väl utgångspunkten. Vi försöker använda kreativitet som en del av vår strategi. Sen att den är offensiv är väl inte så jag skulle beskriva det. Men okej. Det handlar ju om en kombination av väldigt många saker. Och reklam är väl, även om min bakgrund är i reklam och marknadsföring, så väl reklam är väl en del av det. Produkten är en del av det, gästupplevelsen är en del av det, var restaurangerna ligger är en del av det. Den digitala liksom helheten är en del av det, och väldigt många andra saker. Så för mig handlar det om att vi ska och måste bli bättre på exakt alla de här sakerna. Så vi fattar ju också att om vi inte ännu är där, så då kan vi ju inte vara bäst. Men vi försöker varje dag bli bättre. Vi tycker egentligen att de flesta av våra burgare smakar bättre än hos våra konkurrenter. Även om Max har gjort tar en annan tolkning av det, så tycker vi väl det. Och samma sak gäller väl mot McDonald's.
Det hade varit jobbigt om du hade suttit här och sagt tvärtom.
Jag älskar
McDonalds.
Nej, jag tycker att man ska vara öppen. Jag tycker att det finns olika smakprofiler också. Vi har ju valt någonting som funkar för den målgruppen vi har, och vi jobbar hela tiden för att bli bättre. Det finns sådana saker som vi inte ännu är tillräckligt bra på, och det är okej. Men samtidigt så det är ju någonting som man kontinuerligt måste bli bättre på.
Avslutningsvis då, Ivo, om jag säger ni kommer vinna Grand Prix i Cannes i år, är det sant eller falskt det?
Så låt oss hoppa att det här med corona går om. Så att ja, det där, om man måste välja mellan att vi skulle vinna ett Grand Prix eller att corona försvinner, så väljer jag nog att corona försvinner.
Det låter bra faktiskt, tycker vi.
Det tycker vi. Tack så jättemycket.
Tusen
för att du
tack.
Kom hit, Ivo.
Jättekul att ha dig berätta.
Tack.
Nu är det blivit dags för veckans svep, där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Vi har granskat influencers i evigheter, känns det som. Jag hoppas att ni lyssnare och läsare inte är trötta på det här ämnet. Men det verkar faktiskt som att intresset ökar just för influencers nu. Jasmin, du var ju med i SVTs morgonsoffa i fredags här för att prata om smygreklam.
Ja.
Det var kul, va?
Det var kul, jag var väldigt lite nervös.
Ja, du var lite nervös. Jag är väldigt, väldigt stolt över dig, du var jätteduktig. Vad var det du pratades om där? Jo, vi har nämligen gjort en granskning av 100 influencers på Insta som trots ytterligare en dom och dessutom en ny vägledning från Konsumentverket visar att ungefär hälften gör fel i sin märkning av sponsrade inlägg. Enligt KO får man ju numera då inte skriva i samarbete med, utan det måste märkas upp med betalt samarbete, reklam, annons eller liknande då för att visa att du har fått betalt. Och vi upptäckte ju för ett par veckor sedan att influencern Anita Clemens hade en märkning som gjorde följarna väldigt förvirrade. De skrev i kommentarsfältet då och frågade då vad hon höll på med. Den märkningen löd ej betalt samarbete men annons. Hon har ändå jobbat på både mediebyrå och reklambyrå, och då tänker vi, om hon inte förstår, hur ska då influencers som inte har den här bakgrunden förstå?
Det undrar vi.
Det gör vi.
Probably the best beer in the world. Förmodligen en av världens mest kända slogans är ju det. Men efter att i flera år då ha sett vikande försäljningssiffror på den brittiska marknaden, så valde då öljätten att göra ett omtag kring nya smaker och förpackningar. Och då blev sloganen istället probably not the best beer in the world. Och det här gillar man ju. Målet var då att göra varumärket lite mer premium, och när Carlsberg nu presenterar andra delen i sin kampanj så offentliggör de nya siffror, och det visar sig att försäljningen har ökat och att de som har testat ölen för första gången vill dricka den igen. Det är ju ett gott betyg.
Mm.
Områden där Carlsberg har en bit kvar är ju dock då förpackningarna och kommunikationen kring dem. Och vi gillar ju när varumärken driver lite med sig själva och faktiskt vågar erkänna sina brister och är mer ärliga.
Absolut.
En annan öl då som man tänker på är Corona faktiskt. Ja. Och jag passar helt enkelt över den bollen till dig.
Ja, Corona. Det är... jag ska prata om sjukdomen nu, alltså Corona. Då. Ja, vi börjar bli lite trötta på den, tror jag, här på Resumé. Ja. Men det påverkar ju alla som vi vet, och även då reklambranschen och eventbranschen och sådär. Några av de senaste grejerna som berör bransch och corona då är att det slår väldigt hårt mot Viking Line och Silja Line, vars marknadschefer slänger om sin strategi. De pausar sin always on-strategi då, så att de inte ska förekomma i samband med corona-ord. Och en relaterad grej är att corona seglat upp till andra plats på svartlistor när det kommer till programmatic-annonser. Vet du vilket ord som fortfarande ligger i topp då, Jasmin?
Nej.
Nej, det är Trump faktiskt.
Trump?
Donald Trump.
Okay.
Trump är alltså ett hot mot brand safety, verkar det som. Man vill inte synas i samband med
corona.
Honom. Ja,
spännande.
Så är det.
Ja, med de orden så har det blivit dags att avrunda dagens avsnitt. Tack alla lyssnare för att ni hittar till den här podden. Och om ni vill och orkar så ge oss gärna ett betyg i podcaster. Då blir vi glada.
Ja, och om 2 veckor är vi tillbaka igen. Som vanligt hoppas vi, om inte corona då förvärrar läget. Ja, missa inte det.
Hejdå!
Hejdå!
Resumé Insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.